Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför ska jag inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet, balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasol. Jag har bytt det till Goa den här veckan. Det är alltid bra att två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som blir så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer bli så mysigt. Ja, jag vet. En annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja.
Det blir mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser.
Hej och välkomna till Inte din morsa. Vi tog en liten minipaus förra veckan, men nu känner vi att nu är semestern över och nu kommer vi, ska vi säga, inte punktligt men inte prickigt kanske, eller prickigt men inte punktligt.
Ja, men så får man väl säga. Det här var som någon slags sommarens sista sugg. Folk pratar om att det är oxveckor i januari, men jag tycker att det är oxveckor, ta mig fan, hela sommaren.
Men vad hände med den där liksom sköna brittsommaren som skulle vara lite så här, 24 grader och man skulle bada och så. Nu har det typ spöregnat i två veckor, känns det som.
Men fy fan, vad ovärdigt att sitta och snacka om vädret. skit i det nu. Det har hänt mycket de här två sista veckorna.
Mycket regnvatten som har runnit under broarna. Ska vi göra lite recap på förra veckans podd blir då. Det blev ju en hel del rubrikisaros om samtalet vi hade kring din far och hans nya flickvän. Han vaknade till liv, gubbfan. Där borta. Där borta på Österlen. Ja, men nu så var det du som hade tolkningsföreträde över situationen och det gillas inte av patriarken, det gör det inte.
Nej, det gör det inte. Och det är väl just det handlar om, att så här, ha makten över sin historia, att äga sin berättelse. Och jag menar, hej alla ni som lyssnade på förra podden. Ni tyckte väl inte att jag var överdrivet hård i mina åsikter kring min pappas relation. Jag tycker jag var ganska balanserad. Jag lyfte olika perspektiv på åldersskillnader i kärlek. Och, ja, men vi vred och vände på det där ur ett, kan man säga, lite mer allmängiltigt perspektiv.
Summa summarum nu när jag läste igenom alla då artiklarna som blev i bladet och Hänt Extra och hit och dit, så var det ändå summa summarum. Människor är väl lite avundsjuka, det kanske vi också är. Bara han är glad och bara hon är glad och de är lyckliga, så spelar det egentligen ingen roll. Men det är ju inte jättekonstigt om man vrider och vänder lite på dem. Det kan man väl få göra. Det har ju han gjort i sina så kallade dagböcker, fiktiva dagböcker som man kallar dem, och i varenda jävla bok och i artiklar hit och dit. Så att då verkar det gå utmärkt att skriva om din mamma och om er och sådär. Nu skriver han ju för sig inte särskilt mycket om er.
Nej, det gör han inte, och det har han ju fått lite kritik för, att han har utelämnat då berättandet om relationen till oss. Men då kan man säga att det finns inte så mycket att berätta.
Nej.
Och det som hände i alla fall efter vår senaste podd, det var ju att min pappa reagerade kraftfullt. Han skrev ett mejl till mig som är en kort och kärnfull korrespondens som vi har haft emellan oss. Och nu skrattar jag lite grann, och det vill jag också. Jag vill säga att jag gör det därför att den här relationen som vi har med varandra, den har jag liksom redan sörjt på något sätt och gått vidare ifrån och slutit fred med och sådär. Så att jag kan skratta åt det, för att jag kan se på den utifrån. Men jag fick i alla fall ett mejl där han ondgjorde sig över att jag uttalade mig om hans relation. Han vill inte att jag på något sätt ska uttala mig eller tycka någonting om hans relationer. Och framförallt inte offentligt. Han menade att det jag gjorde i vår podd var kärringskvalleri.
Mm.
Och han bad mig att ta mig en titt i spegeln på vem jag själv är ihop med. Nämligen en snubbe som gör reklam. Och det är ju hans värde fula som man kan göra för Bet365. Ja, så att han var ju liksom verkligen lack och langade då iväg ett kort men kärnfullt mejl där han bad mig att omgående upphöra med att ägna mig åt kärringskvalleri om hans relationer.
Korrespondens från 1833.
Jag sammanfattar, man vågar inte citera honom eller
nej,
man bedömer någon form av upphovsrättslig brottslighet.
Om vi pratar klartext nu, så var det så här att det var ju inte att vi har gjort något påhopp om hans nya kvinna. Han svarar med ett påhopp på Micke kring någon reklamjobb. Jag förstår inte riktigt synapserna.
Men det här mejlet syftar ju till att skamma mig till tystnad. Mm. Så han langar ju fram dels att jag liksom ska skämmas över vem jag är ihop med, och sen så ska jag skämmas över att jag ägnar mig åt kärringskvalleri, det vill säga att helt nedvärdera min yrkesgärning till att jag ägnar mig åt typ skit. Så. Och den här, ja, och det som är så på något sätt sammanfattande för det här mejlet, det är att jag konstaterade att så här har han gjort genom mitt liv.
Mm.
Att liksom vi ska vara tysta och foga oss i alla hans val. Hans då idéer om hur man ska leva livet. Och jag säger vi, för jag inkluderar mina bröder i det här, och jag kan inte stå och berätta för deras räkning. Men jag kan stå för mig själv, och så här har han gjort mot mig i alla fall. Och det här har funkat väldigt bra. För jag har ju väldigt sällan uttalat mig om vår relation. Vi gjorde ju djävulsdansen om att växa upp med en alkoholist. Eller med beroendesjuka föräldrar. Och det var ju en jävla kamp att kunna göra den. Eftersom alla då anhöriga sjuka personer var tvungna att ge sitt godkännande. Och min pappa då har ju själv uttalat sig om sin alkoholism. Så det, han har liksom redan tagit berättelsen och tolkningsföreträdet över hur det är att leva med den sjukdomen. Så därför gick det liksom att göra djävulsdansen utan att få hans då insyn och godkännande över hela den produkten eller vad man ska säga. Men det är väl den enda gången jag har uttalat mig, och det var ju en högst generell berättelse som egentligen inte handlade så mycket om min relation till min pappa. I övrigt har jag varit ganska tyst, och jag får ofta frågor om hur är det med pappa och vad har ni för relation, och jag försöker undvika den där frågan för att jag tycker att den är sårig. Jag vill inte att han ska framstå som en idiot på något sätt. Jag vill att skydda honom ganska mycket. Och jag tycker att så här, vissa delar av ens liv som inte riktigt är färdiga liksom. Jag tänker att så här, det man berättar om gällande sin familj och sina nära, om man nu ska använda sina nära relationer som någon form av allmän berättande kring det, då känner jag att det måste ge liksom läsarna, lyssnarna, tittarna någonting. Antingen måste det finnas någon igenkänning, eller så måste det finnas någon annan typ av lärdom liksom. Och jag har känt så här, jag tror liksom att relationen jag har till min pappa, den är verkligen icke-representativ. Han är en väldigt märklig och kufig person, och sen är han ju så himla annorlunda på det sättet att han har en väldigt upphöjd position i svensk kulturliv och så här. Men samtidigt så tänkte jag häromdagen så här, nej, det stämmer inte, vilken jävla nej, men det är ett falsario, för att han är precis som vilken annan frånvarande farsa som helst. Och det är väl kanske om något verkligen ett tema för här, större delen av vår generation, eller kanske till och med generationen innan oss liksom, att vi har farsor som, om de inte har varit frånvarande fysiskt, så är de frånvarande ta med fan mentalt. De är ute på någon jävla golfrunda eller sitter med någon liten whiskypinne. Det känns som att man inte känner dem fast man har varit i deras liv, alltså man har varit i deras cirklar hela livet, och man så här försöker läsa av dem för att förstå vad de vill och vad de känner och vad de tycker. Och det här tror jag inte bara tror, jag vet att det här är en allmängiltig berättelse, alltså berättelsen om relationen
fadren.
Till om fadren, den frånvarande fadren, som ändå ska sitta och ha tolkningsföreträde, som ska bestämma över vilka regler, osynliga lagar som ska råda i den här familjen. Alltså det är så absurt att han menar att vi ens är en familj, kan jag känna angående min pappa. Han existerar inte i mitt liv. Han har inte träffat Fox. Han har träffat mina pojkar en gång var ungefär. Han vet inte ens vad Fox heter, tror jag. Nej, han vet inte det. Han vet inte hur gamla de är. Han har ingenting i mitt liv att göra egentligen. Och ändå så tycker han att det känns lämpligt att skicka iväg ett sånt här mejl.
Men jag tänker också när du berättar om när han var nykter och din mamma mådde dåligt och han tog hand om er under några år. Och det ska låta så fint nu, Ulf Lundell blev nykter hit och dit. Men jag kan ju känna det med några pappor i min närhet, att det handlar om en mer stillsam härbärgering. Man får så här pengar, mat, något bra ställe att bo på, men sen är ändå frånvaron både fysiskt och psykiskt total. Men då har man liksom gjort sitt. Och det tycker jag man märker runt om när barn blir lite äldre, så att då verkar männen vara klara när de säger runt gymnasiet, då är det så här, ja, då har jag gjort mitt. Så nu kan jag checka ut och åka till liksom vad fan jag nu vill åka, för att nu om man nu är ensamstående kanske också man ska tilläggas, men det handlar ju om att han har en upphöjd sanning och som du har nu haft tolkat, och då ska ju du skammas. Men det där med att man ska skamma människor, det har ju aldrig funkat särskilt bra, så här, skamvrån och skamning och hit och dit, förnedring, förlöjligande, det leder ju ganska ofta till en rebellisk handling, eller att man man vill bort från, vad ska man säga, den överheten. Så att säga, det har ju aldrig funkat särskilt bra att skamma någon. Det blev ju bara till att man får dålig självkänsla. Och det, jag vet inte om det är det han är ute efter att du ska ha, det tror jag inte.
Jo, det är jag ganska övertygad om. Och för att liksom blanda in Freud i sammanhanget och psykologisera lite mer, vilket vi älskar, så handlar det nog till syvende och sist om att han själv har väldigt låg självkänsla och framförallt kanske extremt dåligt självförtroende i föräldrarollen. Alltså hade någon av mina barn tagit tolkningsföreträde och berättat i någon blogg om vem jag är och hur jag är, så här, då... om jag hade känt att det här känns lite för intimt om mig, då hade man varit såhär, men älskling, du kanske, snälla, du kanske inte ska berätta om just de här grejerna. Man hade ju bett och vädjat om det. Precis. Alltså det går inte att förbjuda någon som är 43 år gammal. Mm. Och det är ju det som blir så absurt, att han formulerar sig till mig som att jag vore ett barn. Och jag skrev ju tillbaka till honom såhär, men gud, du kan inte tro att du kan liksom... behandla mig som att jag är ett barn här. Alltså som ett så här olydigt barn. Det funkar inte riktigt så. Och dessutom borde du lyssna på podden innan du rasar här i det här mejlet på det här sättet. Liksom, jag tror inte att han hade gjort det. Han hade ju bara läst Aftonbladet. Men på något sätt...
Det verkar
sätt
också vara en gemensam nämnare. Att det, så var det ju även med... ja, under MeToo här, när jag och Anita hade vår podd då, som en viss kvinna då blev så otroligt rasande på. Och sen kom det fram då efter 3 veckor när hon plötsligt blev rasande att hon hade inte lyssnat på podden. För vi skickade ju det, vi skickade ju podden till henne.
Ja.
Angående ja, men allt som sades om Virtanen och ja, men du vet det som var... Och jag tror fortfarande inte att Cissi Wallin har lyssnat på den podden.
Nej, men det är också det som är så absurt, att man tar någon annans tolkning och ondgörs istället för att lyssna på ursprungskällan och försöka bilda sig en uppfattning om vad man själv känner inför det. Mm. Men till syvende och sist, för att återgå till den här mejlkorrespondensen, så då skrev han bara till mig så här: då upphör all kontakt från och med nu. Vilket var jätte... Ja, men, ja, förlåt, du som vet men, vad vi har för kontakt. Liksom.
Då, superkontakten.
Ja, superkontakten helt plötsligt. Det, och det här är också... Det här är också två ord. Eller liksom en mening som sammanfattar också väldigt mycket stämningen i vår familj. Hotet om uteslutning. Vi som nu läser om familjeterapi och familje... relationer, så handlar ju systemterapi jättemycket om liksom makt och vem som bär makten och så här, hur söndrar man i en relation och hur skapar man makt? Jo, men hot om uteslutning har ju alltid funkat, precis som i vilken jävla sekt som helst liksom. Om du inte följer de här osynliga lagarna som jag har stiftat, då får du inte vara med. Men just i det här fallet, min och min pappas relation, så blir det ju så fruktansvärt jävla roligt faktiskt. Vi har ju ingen relation.
Nej, vi har ju knappt
någon kontakt överhuvudtaget. Han är helt ointresserad av att ha en relation. Och den relationen som vi har sedan 10 år tillbaka, det här har ju fluktuerat beroende på hur mycket alkohol som har funnits i hans liv. Mm. Och alkohol, och det, jag var tvungen så här, för att någonstans så tänker man så här, det här är en frisk person som skriver de här mejlen och det här är en frisk människa. Och då blir man ju på något sätt ändå så här ganska skärrad över hur någon kan använda sig av så här tydliga maktmissbruksgrepp. Mm. Liksom. Mm. Men då måste jag ändå så här ta ett djupt andetag och bara, just ja, shit, hans hjärna funkar kanske inte riktigt som vanligt. Han är ändå beroendesjuk.
Det är det jag menar. Det är det som jag... tycker fortfarande är så obehagligt och som jag nästan blir allergisk för, det är ju den här gränslösheten, att man så här, att ens egen far eller någon man inte känner eller någon som man på något sätt har en beroende eller kärleksställning till pratar med en om saker som man absolut inte vill att den ska prata om. Och det här var ganska kul när vi hade gäster på Gotland, så började vi prata om nakenhet. Just det, tolkningsföreträdet av så här, gubbar och män och papper på så här, 70- och 80-talet som skulle gå omkring nakna i hemmet.
Och komma in med sina polare och basta och hitan och ditan. Och det skulle säga, ja men det är ingen som dör lite av att mamma och pappa ligger och liksom pippar. Alltså det där har ju blivit mycket mer puritanskt. Men jag kommer ihåg att min kompis sa så här, till slut så fick jag säga till min pappa att så här, nej, jag vill inte se dig naken. Och hon är allergisk mot att hennes man går naken, nu vill att barnen går nakna. Och det finns någonting i så här, att föräldrar är gränslösa på ett sätt som barnen inte ska ta del av. Och det här kan man ju liksom vara olika känslig för och hit och dit. Men det är just det, jag kommer ihåg när min pappa var onykt och man skulle prata med honom. Han skulle prata om sina tjejer eller om mina tjejkompisar hit och dit. Så här, det är ju ett övergrepp i sig som är liksom otroligt obehagligt. Och som man då som barn eller släkt eller har väldigt svårt att sätta ner foten för. Och det tror jag ändå skedde ganska mycket med MeToo. Att så här, okej, det är inte roligt med blondinhistorier. Det är inte roligt med historier om att... alltså alla de där skämten hoppas jag nu på något sätt håller på att försvinna. Men sen kommer alkoholen. När alkoholen talar så blir det ju jävligt gränslöst. Och det kan ju, som till exempel Felicia försvann, kan man ju, där hon skriver om hennes mamma Anna Wagen och hennes karar. Ska fimpa i fitta och hon talar käften. Och, alltså sånt som ska vara fint och liksom någonting lite heligt och sånt som man kanske sköter lite på kammaren. Det är ofta sådana ord som jag, det här är ju bara min egen analys, eller analys är det inte, men ja, du vet vad jag menar. Det här gränslösa, och det är den kontakten man kan ha vissa perioder med beroende personer. That's it, det är det man får. Och sen när man själv då säger någonting överhuvudtaget, då är det liksom, nu får det räcka. Allt du har gjort mot mig nu. Man bara, okay,
ja, men det är ju, det, ja men verkligen. Alltså det, man måste någonstans komma ihåg det. Man kan inte utgå ifrån att det här är... Jaha, nu ska jag försöka förhålla mig rationellt till det här. Eller nu ska jag försöka förhålla mig som att vi är två personer, som två friska och sunda människor som har en konflikt där. För det är inte det.
Nej,
liksom.
Nej.
Ja, men vi håller ju på att läsa nu till anhörigterapeuter, vilket är så enormt ögonöppnande. För att jag tror att det är väldigt många som lever med aktiva alkoholister men som inte fattar det. Därför att när man är inne i en viss fas av sitt beroende så dricker man inte varje dag för att man helt enkelt inte klarar det varken psykiskt eller fysiskt, utan då har man ju det här periodiska drickandet och det är ju så min pappa dricker. Han dricker inte varje dag nu utan han dricker periodiskt liksom. Men man är ju ändå, helens beteende är ju väldigt präglat av beroendet.
Mm.
Både att skydda det och att skapa möjlighet till att utöva då drickandets konst på något sätt. Isolera sig, göra sig av med alla sina nära relationer. Bara ha relationer där folk inte kan ställa krav på en. Där det inte finns någon som kan så att säga villkora relationen. Liksom. Och det är det som jag ser prov på, det är så jag tolkar min pappas frånvaro i mitt liv. Därför att jag vet att vår relation inte såg ut så här för 15 år sedan.
Mm.
Han började alltså dricka igen för 15 år sedan efter att ha haft ett 20-årigt uppehåll. Alltså han var ju nykter och drogfri efter upprepade behandlingar. Och det var ju då vi bodde hos honom. Och visst, han är ju en märklig och speciell person som troligtvis... Ja, man har någon typ av diagnos. Jag skulle inte förvåna mig om man har det. Han är ju outredd. Men han är ju inte någon liksom social person, om man säger så. Det har han aldrig varit. Och det har han alltid också försvarat. Att man behöver inte vara det. Och på något sätt kan jag tycka att det är fint. Jag kan tycka att det är befriande att det finns människor som är så här: I don't give a fuck. Jag behöver inte passa in i en mall. Utan jag kan få leva mitt liv lite annorlunda. Liksom.
Men vadå, tycker du att det är fint?
Jag tycker att det är både och. Jag tycker att jag kan ju verkligen förstå att det finns människor som blir hjälpta och att det är extremt många som kan känna att så här, åh. Men jag tror nog att min pappa liksom redan vet att han är annorlunda. Men jag kan också tro att om man till exempel skulle ha en autistisk, alltså någon typ av diagnos inom autismspektrat, så finns det ju ingen medicinering mot det, utan det finns ju olika sätt att liksom hantera världen och sina relationer, men det är inte så att man kan medicinera bort det eller bli precis som alla andra. Nej, och så men... på det sättet kan jag känna att så här, ja, men det, där har han ändå varit så här, konsekvent i sin fostran, att så här, ja, det finns människor som är både på det och det, alla älskar inte att liksom umgås i grupp och alla älskar inte stora fester och kalas och så här. Och det får man respektera. Så,
jag tycker också att det, jag har känt det och i min förra relation att det är också en jävligt enkel förklaring till att slippa vara med på. Man kommer direkt till liksom B eller C. Man behöver inte vara med i planering, man behöver inte vara med i struktur, man behöver inte vara med om lullullet och det som gliper emellan med barn eller relationer eller social liksom, acceptans. Utan man dyker bara upp där när det göttiga kommer. Och det var någonting som jag såg väldigt tydligt i min ex-relation, att jag var så här, men han vill inte vara med, han vill inte vara med och planera, han gillar inte tradition, han gillar inte det, man behöver inte göra det. Men sen när det väl närmade sig så är ju människan ett flockdjur och tycker att det är mysigt att sätta sig vid dukat bord eller kalas eller vad det nu handlar om liksom. Så jag tänker också, om man väljer att skaffa tre barn så måste man ju också på något sätt göra en omvärldsanalys. Man kan inte bara lägga direkt över sina egna barn, som mitt ex alltid sa, om de inte vill så behöver de inte. Man bara säger, nej, men nu ska vi alla åka till farfars 70-årsfest. Så det ställer till en sån otrolig problematik i det, liksom den vanliga vardagen som 99% av Sveriges befolkning eller världens befolkning ändå lever i. Någon form av traditioner och någonting som har liksom vuxit ur socialt sammanhang och vad människor mår bra av. Så det är ju väldigt lätt att bara säga, jag gillar inte det. Det är inte så jag är. Jag menar inte att man alltid behöver vara det, alla är olika, men jag tänker ändå att man liksom, det är ett jävligt lätt förhållningssätt till världen.
Ja. Nej, men framförallt så kan man väl säga så här, om man nu har någon form av autism diagnos så är det ganska märkligt att de kvinnor jag känner som har det. Alltså det är också så sjukt tycker jag så här, man har ju missat flickor som är inom autismspektrat för att deras specialintressen inte handlar om så här tåg, registreringsskyltar och så här, utan det handlar typ fåglar eller så här, saker som inte på något sätt har något nytta för andra människor. Men kvinnors specialintressen inom det här spektrat, det är typ så här, att ta hand om saker, att bli så här, besatt av djur till exempel, eller att sticka, virka, baka, alltså att så här, baka helt.
Lappa kläder.
Ja, så det är klart att det också är präglat av könsmaktsordningen. Alltså våra, det är samma sak med flickor med ADD och ADHD. De har helt andra symptom än vad pojkar har. Så även så här, könet och hur vi har kodat kön gör ju sig gällande i diagnoser. Och det är ju samma sak med bipolär sjukdom också. Att så här, kvinnor med bipolär sjukdom är ju har ju andra symptom än vad män har. Och det är så självklart, så jag försvarar inte det till fullo alls liksom. Men på ett sätt så kan jag tycka att det är fint att alla får vara olika och att vi kompletterar varandra. Men sen när det gäller att smita från allt socialt ansvar, vilket är en jättebörda för liksom, den andra parten då i ett föräldraskap att bära, det är ju sjukt jobbigt.
Ja.
Samtidigt så känner jag också att så här, de här människorna är ju jävligt ensamma till syvende och sist. Och jag tror inte att deras liv är så att säga fullfylld i den ensamheten.
Det tror inte jag heller. Det är som du säger, att det är ju ett handikapp att känna så. Jag ser ju det också tydligt hur olika mina barn är. Att en av dem tycker på riktigt att det är alltså riktigt jobbigt att socialisera, särskilt med människor han inte känner. Och jag kommer ihåg den här nyårsafton så att jag grät för att han inte skulle följa med på middag. Och alla försökte, och storebror försökte, och liksom bonuspappa försökte. Mamma, det här är så viktigt för mamma, du kan väl bara följa med och äta. Mm. Och liksom, nej, det är någonting som knyter sig. Och jag satt och grät, och det blir ingen, jag stannar kvar här med dig, och det är ju en social panik som jag inte kan identifiera eller liksom ens förstå. Men jag kan ju se den, och den är liksom otroligt stark kraft i det där. Så jag menar inte att jag på något sätt så här, inte förstår den eller bagatelliserar den. Men jag tänker ändå att man på något sätt, när man är en vuxen människa, får ha lite mer självinsikt och kanske säga då att jag kan nog bara ha ett barn. Eller, för det ser man ju runt om. Jag har ju kompisar som är så här, han vill inte ha några fler barn. Han säger att han inte klarar det. Och jag säger, va? Det var det löjligaste. Man ska inte förneka någon. Man ska inte ett barn. Utan kärlek vill ha barn. Och sen har jag tänkt så mycket på det senaste tiden. Att det är väldigt klokt och väldigt mänskligt. Liksom, finmänskligt att säga så här. Det här är det jag mäktar med om vi ska fortsätta vara ett par. Eller om jag ska vara en bra pappa eller liknande. Liksom. Och bara för att man själv tycker att så här, men spelar roll, jag kan ha 600 barn i en laxask, så gäller inte det andra människor. Och det kanske inte heller har varit så himla kloka beslut av mig, liksom, om man säger så, av olika anledningar, olika kombinationer. Så,
ja, så men det, man, du har ju en övertro på din egen kapacitet, ja. Det är ju någonting som är råhärligt, men sen är du ju också... Jag menar, jag tror att det finns få personer som skulle klara av att ha. Jag tror ändå att du har koll på din kapacitet. För jag tycker du gör ditt föräldraskap väldigt fint. Mm. Om jag ska vara... Alltså ingen är väl en härligare och bättre mamma än du på många, många sätt. Så att jag menar, du känner, du har väl känt det också. Så här, men jag klarar det här. Ja. Det finns rum för en till.
Absolut. Rummen till. Men det jag menar är att det har ju blivit, jag tänker på så här, senaste åren sen Instagram och Twitter och allting har blivit så att man kan liksom ganska snabbt skapa en kollektiv skamning. Mm. Och det är klimatskam och det ska skammas om man inte tar upp bajs. Och nu såg jag med Lotta Grid och Vimmermamman. Hon skrev att hon hade druckit, delat på ett par flaskor vin med sin väninna. Hon är ändå en kvinna som är över 50 år med ett vuxet barn. Då skulle det skammas. Det har liksom blivit så här, blivit en lite folkrörelse att vi ska skamma varandra. Och jag tänker på klimatskamningen som jag känner så här... Den leder ju mer till handlingsförlamning än något annat. Det finns andra sätt att ta sig runt skamning. Liksom. För det leder till att man blir liten... just det med att man känner sig som en... Man blir handling, det blir en handlingsförlamning, tycker jag. Att man, här, man börjar tvivla på sig själv. Gör jag rätt? Och, man vågar inte ens säga att man ska flyga nu. Liksom. Jaha, ska du inte åka tåg till Milano? Är lite tajt om tid. Jag blir verkligen ursäkt att det är så här... Ja, men vad, du har ju inte tagit din andra spruta. Jag var så här, jo. Man hör sig själv att det är så här... Men jag vet inte. På något sätt, jag känner bara så här... Kommunismen i all ära. Men det här att man ska ange andra. Det blir så angivarsamhälle. Och jag gillar inte den utvecklingen. Att någon annan ska ha tolkningsföreträde. Och det har ju varit mycket sådana händelser. Jag tänker Paolo Roberto... som vi har pratat om mycket innan, att vi tycker ju både och om hur han har behandlat, såklart, å ena sidan och andra sidan. Men just...
Ja, men allting måste ju också sättas i paritet till tiden, för att det som har hänt nu med Paolo Roberto, jag var ju väldigt, jag tycker att det är absurt, och det tycker jag fortfarande, att han på något sätt fick bli en symbol för alla torskar i hela Sverige, vilket, det vill säga varannan man.
Klipp alltså, till ett år tidigare, 13 andra kändisar som säger, oj förlåt, och då var det bara bra, han pratade om det, han hade tagit tag i det. Du vet, jag har ju sett 10 människor i min närhet som skulle åkt så hårt om det där hade hänt för ett år sedan.
Jag vet, men och helt plötsligt så var liksom tiden mogen för att vi skulle lyncha Paolo Roberto. Mm. Men det som har hänt efteråt, och det har vi också pratat om i podd, han har ju ställt upp i 2 intervjuer, och då är han ju så... Han är bara så hatisk inför hur han har blivit behandlad, och han har ju så här noll empati för den här kvinnan. Och apropå att man så här, för jag är ändå så här, nej men jag följer honom på Instagram fortfarande, för att jag tänker att så här, jag vill inte vara någon så här jävla tönt moralkärring som bara, nej jag kan inte tänka mig att så här, jag har följt honom och nu visar det sig att han har begått ett brott. Och sen är jag ju liksom också nyfiken, jag vill ju se utvecklingen av det här. Hur som helst, det som har hänt är att så här, varje gång jag ser honom knåda en pizzadeg, så kan jag liksom inte tänka på någonting annat än vad de där händerna har gjort av ondska. Liksom. Och det är ju samma sak med Michael Jacksons musik. Så vet du det också, att så här, det här har givit sig själv på något sätt. Att så här, jag gillar inte Michael Jacksons musik längre. Mm, mm. Fast jag försvarade liksom att konsten måste stå fri från... The Predator på något sätt. Men Paulas olivolja, nej, jag vill inte ha olivolja som är pressad av hans.
Jag vill inte att Micke ska smörja in den på min kropp.
Alltså, Ja, jag kan ju förstå att män är så jävla noga med att säga, håll käften, det där ska vi inte prata om och det där är ingenting man snackar om och så här. För att, jo, det förstör bilden, för att man vill inte, som sagt, det handlar inte om att man kan vara rent rationellt vilja liksom vara okej med det, men sen är man inte det emotionellt.
Mm, mm. Tänkte jag på häromdagen när en kompis sa till mig, men jag skulle kunna tänka mig anmäla eller göra en utredning, det var lite olika grejer vi pratade om, för att vara en del av den kvinnliga statistiken. Att man fan har ett ansvar, även fast man klarar sig utan att få en ADHD-diagnos, eller även om man klarar sig utan att anmäla någon för vad det nu handlar om, sexistiska kommentarer, så ska det synas i statistiken. Det är vår jävla skyldighet att synas i statistiken som kvinnor. För annars fortsätter samhället att skapa sina egna sanningar, som din pappa, som min pappa, som män runt omkring, att kvinnor är si eller så, och det kan, så kan det inte vara, för det är så. Det syns ju inte statistiken, och det är ju bara x antal män som blir dömda varje år för våldtäkt, så kvinnor hittar säkert på, och så fortsätter det att vara liksom ett sätt att skamma kvinnor angående skamning liksom. Och då blir vi handlingssvaga, vi blir blyga, vi får dålig självkänsla, vi tror då på någon galenskapsnivå att, ja men gud, det här är ju sant, det kanske inte var så, vi kanske hittat på, det är väldigt lätt och crazy make kvinnor, för att vi är så vana vid det, så att det är lätt att få oss att tro att det vi hittat på, att det vi säger kanske ändå inte var sanning. Du vet ju känslan. Och det är ju det din pappa har gjort mot dig nu, om vi ska vara helt ärliga. Eller mitt ex, när jag skriver någonting till honom och säger så här, men gud, nu är du så där igen, nu håller du bara på att guilt-trippa mig och är galen typ. Det kommer liksom direkt, och det är de där skamningarna som har varit i alla tider. Du är gammal, du kan inte få barn, du är frigid, det är ditt fel att ditt barn
inte... Du håller på med kärringsvalin.
Och jag tänkte på det här
om... Det är mycket det här med att man snaskar, och det får man inte göra, och det har ju då så här män hållit på, och det har jag märkt, som jag har sett som en röd tråd nu efter årets sommarpratare, att det, framförallt manliga kritiker då i kultursfären helt plötsligt börjar tycka att det här är för slaskigt.
Jag slår dem backa.
Borde man inte ha hållit den här historien inom familjen? Varför ska Denise...
Rudberg.
Varför ska Denise Rudberg sitta och prata om sin fruktansvärda relation till sin alkoholiserade mamma? Borde man inte bara ha... Är det ingenting som borde få stanna inom familjen? Det här är en trend och en tendens som jag märker, att det går ju alltid i vågor det här. Att så, här, så fort någon börjar skriva självupplevd prosa. Och det började väl kanske... Alltså vi har ju två förgrundsgestalter för den kategorin, och det är väl Kerstin Thorvall och även Bodil Malmsten liksom. Och Kristina Lugn, som skrev om det kvinnliga universumet med ett jag som var väldigt transparent, och liksom allt det fula så att säga som man inte pratade om, det la man bara rätt upp på bordet liksom.
Sen kom Hanna Hellqvist.
Sen kom alla helger. Sen har vi bara haft den här självupplevda prosan. Och jag älskar den. Jag har fan mitt liv att tacka för den. Att det är en massa kvinnor framförallt som har gått före. Och som har bestämt sig för att äga berättelsen om sitt eget liv. Och inte låta någon jävla kar stå och skamma dem till tystnad. Utan Kerstin Thorvall har skrivit om sina jävla knullerihistorier. Trots att hon har haft liksom... män i kring sig i horder som har tyckt att hon har varit en äcklig jävla kärring som bara borde hålla käften och som det borde, alltså kritiken och de kritiker som recenserade hennes det mest förbjudna, alltså, det är helt sjukt att läsa dem.
Mycket utseende, men, och
mycket såhär, gud den här äckliga kärringen som ser ut, alltså de är faktiskt roliga att läsa med liksom tidens tand på något sätt.
Men hur, det är ingen roll om det är DN, ful eller fintidningar. Det är liksom... Ja, det är tjocka rumpan. Nej. Och det är...
Och det är gamlingen liksom, framförallt. Den gamla kvinnan som har så genomgått klimakteriet. Då ska man inte få vara varken kåt eller knulla. Eller få uttrycka sig eller äga berättelsen heller. Man ska liksom tystas. Att tysta kvinnor, det har liksom pågått jämnt genom historien. På alla möjliga olika sätt och vis. Och jag ser det också på så här, kvinnliga influencers ska skammas. Det är kärringtidningar, det är skvalleri, det är massa brudar som bara sitter och håller på med liksom onödigt skit typ.
Ja, men jag tänker så här, 76 var väl, då kom ju både Kerstin Thorvalds bok ut och din pappas, nu är vi inne på den här Jack. Och den blev så hyllad. Och om inte jag minns fel, jag tror jag läste det för någon månad sedan, så var det i någon artikel så skrev de ju, det var någon recensent som skrev, det borde vara dödsstraff på att ge ut en sån bok. Alltså det är ganska hårda ord. Det är så här, en ung författarinna som har kommit ut med liksom en självbiografisk bok, och då skriver en manlig recensent, jag tror det på Svenska Dagbladet, att det borde vara dödsstraff på att skriva en sån bok. Alltså det är inte, nej men det är galenskap. Och det här är någonting, du kan ju också förstå hur stark man måste vara för att klara detta genom historien. Det är också därför kvinnor ofta, det enda stället där de har kunnat så att säga komma undan är ju på till exempel sinnessjukhus som då kallades och liknande. Så att man då kan spela på den kvinnliga galenskapen, eller så som vi också kanske idag spelar på PMS. Mer än vad som behövs. För att det är några dagar av fristad från att slippa vara den perfekta kvinnan.
Ja, men apropå det här med att äga sin berättelse, så några som har försökt göra det här i senaste dagen, men jag ska också säga att det inte alltid funkar.
Nej.
Det är ju Magnus Bettner och Helena Sandkläff. Mm. Jag följer ju henne för att vi har liksom, ja, men vi känner varandra lite grann. Och hon gick ju ut på sin Instagram i förrgår och berättade att hon och Magnus ska separera. Och en kort men kärnfull text om att livet inte alltid blir som man har tänkt sig, men vi är jättegoda vänner, nu kan ni sluta skvallra, typ, liksom, typ så. Och Magnus gick ut samma dag. Men, vad hände?
Ja, då det här var ju söndags. Och sen så vid 10-tiden så hörde ju Shimodas, Anna och Hasse Shimoda av sig för att få då en liten kommentar, och den uteblev då för att det var ingen av dem som svarade. Och sen kommer då en liten härlig fabricerad artikel ändå. Så det är ju svårt eftersom allting är av allmänintresse. Men jag tänker på någon som har verkligen lyckats tolka historien, ha starkt tolkningsföreträde genom en effektiv PR-maskin, det är Joel Kinnaman.
Joel Kinnaman står ju nu anklagad för våldtäkt.
Mm.
Och det här ska ha skett i New York för några år sedan.
Mm.
Men det som är så absurt om man väljer att hänga med i det här rättscaset, det är att Joel Kinnaman har ju nu på sin Instagram publicerat då sin version av vad som har hänt. Mm. Och där beskriver han ju en galen, pengahungrig kvinna som har blivit besatt av honom och försökt dra ekonomiska fördelar, försökt hota till sig pengar och bara betett sig som ett allmänt galet as helt enkelt. Och när hon då inte har fått som hon har velat, så har hon hotat med att anmäla honom för våldtäkt, vilket hon nu då ska ha gjort.
Ja.
Obs, detta är Joel Kinnamans version. Det här är hans berättelse.
Precis.
Notera att vi inte har fått höra hennes berättelse överhuvudtaget.
Nej.
Men hans PR-maskineri har ju redan nu, ni hör ju, jag har ju bara genom att följa Joel Kinnaman en klar bild av vad som har hänt. Alltså
precis.
Den som tar berättelsen först och äger den, gör oftast det om man lyckas skapa en historia som är tillräckligt trovärdig och tillräckligt skarp. Och
tillräckligt feministisk skulle jag faktiskt vilja säga.
Ja, för att han framstår ju som godheten själv. Och jag kan ju säga så här. Varenda jävla kommentar, varenda människa som jag har mött på, för det här är ändå, han är ju liksom en utav våra få internationellt storkändisar liksom. Det är Joel, det är Alexander Skarsgård och så har vi ju Alicia. Det är ju de tre som är liksom störst i Sverige.
Skådespeleri-gebitet
så att säga. Och alla jag har mött på, alla kommentarer kring det här, är ju av karaktären stackars Joel.
Mm. Han
och
har
ändå
varit
vet
smart
vi ingenting.
Nej, vet ingenting. Vi vet, och det som jag tycker är lite shady år 2021 är ju också att han ger henne pengar till en lägenhet. För jag tänker så här, om det inte är något shady, ja, men då anmäl man. Man sköter inte hemma på kammaren med och låter någon... Det är aldrig någon som har gett det rådet. Inte ens liksom på 1300-talet så var det liksom någon polisman som sa så här, ja, då tycker jag att du ska betala utpressningen. Så nu måste vi göra rätt sak av det här. Men Joel då tycker att... han går med på hennes krav för att slippa då att bli anmäld för våldtäkt.
Ställ din förrätta, ja. Mm. Och han... Det är också så mycket annat som är shady där, att han påstår sig ha inspelningar på hur hon erkänner att hon ska hitta på det här brottet.
Mm.
Samtidigt så undrar man så här, när de inspelningarna ägde rum, det var när vi försökte få henne att skriva på ett tystnadslöfte. Man bara, aha, varför skulle hon göra det för? Alltså, nej, det är så mycket som är shady och som är oklart. Hur som helst så liksom, jag bara uppmanar alla jävla människor, men framförallt kvinnor, att se över det här med tolkningsföreträde och att äga sin egen berättelse och sitt eget liv och att inte låta någon karaslok köra över den. Det kan räcka mer som en i en familj liksom, att så här, man har olika uppfattningar om barnuppfostran. Mm. Och den som är starkast i sitt narrativ, alltså i sitt berättande och i att ta liksom så här, så här tycker jag, den som tar mest initiativ, som pratar högst och som är snabbast med att ställa krav, eller vad man ska säga, är oftast den som får igenom
sina
punkter. Liksom.
Jag
tänker, det är så jävla sjukt egentligen. Och det är inte demokratiskt på något sätt.
Nej, och jag tänker allt från liksom vem som lagar mat till hur många gånger man ska ha sex i månaden eller vad det handlar om. Så är det väldigt lätt att få kvinnor framstå som ogina, som tråkiga, som slöja, som bla 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 bla. Alla jävla så här skämt i stor grupp. Så här, vad är man inte kan bli av med? Kvinnor som köper väskor. Alltså, allting går ut på att så här, kvinnor bara ska utnyttja situationen i stort sett. Så jag tycker man ska sätta sig ner. Det kan vara vårt veckoråd. Sätt dig ner och gör en liten lista över hur narrativet ser ut där hemma. Vem har tolkningsföreträde var? Det ska jag göra. Det har du,
ja,
det är din
och
min läxa också.
Det är vår läxa också. I ursprungsfamiljen. Jag har tänkt så jävla mycket på det. Så här, hur pappa har beskrivit mamma till exempel. Framförallt om man har en trasig familj. Där det har förekommit en skilsmässa. Hur har föräldrarna pratat om varandra? Mm. Hur har vems berättelse om ursprungsfamiljen är det som gäller? Jag träffade, men jag var ju nere och hälsade på min kompis i helgen. Och vi pratade mycket om det, att så här, man kan som syskon ha en diametralt skild berättelse om hur uppväxten var.
Nej, men jag tycker också att man som medmänniska har ansvar. Jag pratade med en killkompis här nu under middag i somras. Så han sa, jag var tillsammans med en tjej. Och hennes farsa var så här, han var bankis, han var hög bankchef. Han var så jävla härlig. Han ringde ofta till henne. Och jag tänkte när de pratade i telefon, så här, fan vilken fin kontakt de har. Vilken intresserad pappa liksom. Och så sa han det efter några gånger. Så här, vad fint, vilken fin samtalston, vilken fin relation ni har. Och då sa han, men han kan vara superfin, men han är också en sån despot. Alltså han har tolkningsföreträde i stämningen i hela familjen. Han kan få såna otroliga raseriutbrott. Så vi är liksom livrädda för honom. Så hade de varit iväg och seglat. Och sen så, och allting var så trevligt. Och sen så helt plötsligt så bara blixtade det till. Och han blev en djävul. Och han såg hur liksom hans flickvän, hennes syrra och mamman, de hamnade liksom i en freeze, i ett skruvstäd. De blev så rädda så att de blev barn igen liksom. Mm. Och sen så 20 minuter senare, då var det över och då skulle han, ja, men det skulle bjudas på drinks, allt skulle vara så trevligt. Men jag tycker man ska hålla ögonen öppna lite för vad som kan normalisera sin familj och hur man kan hjälpa människor liksom att på något sätt förändra det.
Ja, jag måste säga, en av mina höjdpunkter de senaste veckorna, eller jag ska säga två grejer, apropå att ta tolkningsföreträde igen och män och pappor och sådär. Britney är för fan fri.
Ja, nu får vi bara hålla tummarna för att hon får bra vägledning.
Ja, Alltså det är inte tal om att hon ska bli av med förmyndaren tydligen, utan hon ska ju få byta och hon ska slippa sin farsa. Och det är ju det som hon har velat hela tiden, så att liksom fortsättning följer. Men hon är i alla fall av med sin pappa som ju har liksom, ja men tvingat den här då, om hon nu är så sjuk så att hon behöver en förmyndare, det är ju ingen som vet. Ingen vet ju det, och det tycker jag också är väldigt jävla märkligt i hela Britney Spears härvan, att såhär, om man har en så pass allvarlig psykiatrisk diagnos att man behöver en förmyndare, vilket är väldigt, väldigt, alltså i Sverige så sker ju inte det. Du kan få en god man som hjälper dig med ekonomin, men i övrigt så har vi ju väldigt liksom...
Ingen tradition, ingen tradition i stort sett nästan.
Men i USA så krävs det tydligen också då väldigt allvarlig psykiatrisk diagnos, men det är ingen som vet vad hon lider av riktigt. Det är ingen som liksom är inne på det. Det blir också lite så här, tycker jag, apropå att man bara vill använda ett narrativ, det vill säga hennes farsa har typ så här tilltvingat sig ett förmyndarskap för att pumpa ur hennes cash. Men vi, den andra sidan av historien är väl att hon troligtvis har någon form av ganska allvarlig psykiatrisk diagnos. Och jag menar inte att han ska då per definition få förmyndarskapet över henne. Det är jättebra att man ser över att hon får ha någon typ av självbestämmande rätt över vem som ska hjälpa henne att leva livet på bästa möjliga sätt. Men det är ändå så här, det är ett perspektiv som väldigt få lyfter fram i den här soppan, Britney-soppan. Att hon troligtvis har en allvarlig psykiatrisk diagnos. Ja, men det är i alla fall jävligt underbart. För jag vet inte, jag blev så sjukt berörd av de här dokumentärerna. Och också att man har följt hennes öde och hur hon har behandlats både i media men också... alla människor som har velat tvinga in den här flickan i någon jävla kristen snävrav om liksom oskulden, och sen när hon väljer att göra på annat sätt, då ska hon bli så här galen jord. Hur som helst, fortsättning följer. But she's free, Britney's free. En annan uppfriskande grej som jag är så jävla upphetsad över, hur man nu kan bli det, men det säger väl mer om mig.
Ja, har du något med hästar?
Nej, faktiskt inte. Men jag har börjat följa ett konto som heter The Holistic Psychologist. Aha. Hon heter Dr. Nicole Pera. Och hon har också en podd, det är en amerikansk psykolog. Hon har en podcast som heter Self Healers. .soundboard, alltså self-healers heter den. Och hon lägger upp så här dagliga quotes och olika liksom olika grejer som man kan tänka på under dagen. Och hon, det är fantastiskt för alla oss som har olika typer av medberoende issues framförallt, för hon ägnar sig väldigt mycket åt den dysfunktionella ursprungsfamiljen och hur man kan arbeta med trauman och sår från liksom barndomen. Och hon, jag vill bara avsluta med det här, för jag tycker det var så jävla bra, apropå att jag nu har en, vad ska man säga, complicated thing going on med min pappa och någon typ av så här freudiansk liten korrespondens som har fått sammanfatta hela vår trasiga relation väldigt mycket. 1. They're human beings with their own unresolved trauma plus beliefs about their self-worth. Det är viktigt att komma ihåg.
Ja, verkligen.
Jag tänker ofta att våra föräldrar är så här, nej men det är inget synd om dem typ. Alltså vi intar ofta offerposition gentemot våra föräldrar. Och det kan man behöva göra, men på ett annat sätt så måste man också inse att de också har varit barn. Och jag kan verkligen, ju äldre jag blir, desto mer förlåtande blir jag. Jag kan tänka att hur pappa var när han var 43, att han säkert också hade en massa ledsna känslor och sörjde en massa saker. 2. You don't need them to acknowledge trauma to heal it.
Nej, det är verkligen sant.
3. You can love them och feel hurt by them too.
Verkligen.
Och det vill jag säga sammanfattningsvis. Jag älskar verkligen min pappa. Men jag hatar väldigt många av hans beteenden. Jag både älskar och hatar honom. Och det behöver inte, livet är inte svart eller vitt. 4. The space they have in your adult life is for you to decide.
Verkligen. Gud vad bra.
Visst är det bra?
Otroligt bra. Och det är ju svårt för människor som har medberoendeläggning. Men då får man bara tänka på det. Det hjälper väldigt mycket att tänka på det också. Okej, okay, vad gjorde jag nu? Ser det utifrån? Så,
Ja, men framförallt så har man en dysfunktionell förälder som inte har tagit hand om sina trauman. Då kanske det är en person som man inte orkar ha så himla mycket i sitt liv. Och då får man försöka tänka på liksom kort och kärnfullt, lite. Mm. Så pass mycket relation som man orkar ha. 5. You cannot heal them.
Nej, jag vet. Också svårt att inse.
Det är skitsvårt. Men vi kan inte hela våra föräldrar. Det måste de göra själv och det måste för övrigt nästan alla människor göra. 6. Your healing might bring our out. Nej, så här, your healing might bring out their emotional immaturity.
Gud ja. Det har hänt dig nu.
Ja, exakt. Ja. Men det händer så ofta. När man själv börjar se strukturer och system och dysfunktionalitet och man börjar lägga ihop ett och ett och man börjar förstå varför när man är som man är, då blir man ganska hotfull för de man har kring sig som inte vill ta tag i sina trauman. Och det kan finnas massor med skäl till att man inte vill göra det, och det skapar då, eller det tar fram emotionell omogenhet. Jag tycker det är så, alltså det är så bra att bara veta det, att så här, för man bekänner ofta det här, så här, gud vad är det som händer, jag som trodde att alla skulle må bättre nu när man liksom börjar se saker och ting klart, men det är inte så för alla. 7. They aren't responsible for your healing. 8. Their opinion of you is based on their perception of themselves.
Alltså att, ja, den är väl också ganska bra förklarat. Ja, du kan ta den då. Mm.
Ja, men det handlar ju liksom om att det är svårt att visa kärlek om man inte känner kärlek till sig själv.
Ja, och den självbilden de har av sig själva, eller vi också, du som är, ja men vi som är deras avkomma. Det ska ju vi förstå, för vi är ju, ja, per se likad. Ja, precis. Mm. Och det behöver man ju inte vara.
Mm.
Man kan stå fri.
Mm. 9, älskling. Den här hade du behövt höra innan din pappa gick bort. You are not responsible for their marriage issues, their financial issues, or for any issues that made you a difficult child.
Den var bra. Jag tänkte, det måste jag säga till mina barn. Klipp till. Nu får ni ta hand om mamma här lite nu. Den tycker jag, den är så svår. Och vad heter den där filmen som blir så 40 something, eller vad heter den, 40, ja men den handlar om så här Hollywood människor som krisar när de fyller 40, vad heter den, This is 40.
This is 40.
Och huvudrollsinnehavarens pappa är liksom en hopplös sköning med ung fru, nya barn och så här, och han ska hela tiden låna pengar, och sonens fru är så här, men nu får du för fan ge dig. Och så i slutändan så blir det ändå så här, men man måste hjälpa så att man är familj, det är ändå värt det. Men jag måste säga att det finns några grundregler även i familjen, även fast man alltid ska, ja, ska försöka göra allt för att finnas där för varandra. Och det är just det där, precis de tre du sa nu. Det är ändå, så är det bara. Du är inte ansvarig för det. Och så länge du har de tre med dig, då kommer du klara dig mycket bättre och kunna stå mycket friare.
Så det är tips till er alla som är intresserade av psykologi och uppväxt och liksom att förstå er själva bättre. The Holistic Psychologist. Hon är helt fantastisk. Jag vill bli hennes nya bestis.
Mm-hmm. Schysst. Då tänker jag också bli.
Du får vara med.
Tack.
Du blir en perfekt trojka. Ah. Hörrni, stort tack för att ni lyssnar. Och som sagt, nu är vi tillbaka i rutinerna igen. Så att vi kommer komma med regelbundenhet framöver.
Det kommer vi. Och tack för att ni lyssnar. Och för att ni också är på oss när vi inte levererar. Det är bra. Det är bra för oss.
Det är härligt.
Ja, men vad härligt. Det var mycket matigt avsnitt. Självinsikt, tolkningsföreträde, barndom, makt, kvinnor kan, ja, I love it.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.